I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Det här är Fighter-podden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touchdowns, get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Välkommen till det här specialavsnittet av Fighterpodden som vi tillägnar helt P.O. Lindvall. Jag heter Mårten Söderström, det där är Elin Blad och så har vi Simon Kölle.
Tja, tja.
Simon, varför har vi valt det här med P.O. Lindvall?
Ja, alltså det är för att han är en fantastisk person framförallt och har gjort en sån otrolig gärning inom svensk kampsport, framförallt på thaiboxning och numera inom mental träning och mental coachning. Så gör han ju massor, han forskar och han är... Ja, det ska bli så otroligt spännande bara att höra vad han säger och vad han har varit med om. Och hans tid med Jörgen Krut och med Martin Holm och även så mycket annat. Uppbyggnaden av slagskeppet och resorna till Japan. Och, jag vet inte, jag har så många frågor.
Vad tänker du, Elin?
Jag tänker samma sak. Jag har ju gått faktiskt en tränarutbildning med PO på klubben. Mm. Och... Det jag tycker är så intressant med honom är hans förmåga att ta till sig av frågor och verkligen ge genomtänkta svar. Så jag tror att det här kommer bli ett så jävla intressant samtal. Jag är supertaggad.
Mm. Och han har ju också, alltså det är unikt med honom för att han har ju varit med sedan 70-talet och redan då så tränade han ju. Han hade en total liksom så här nyfikenhet eller en hunger på att träna olika stilar. Och han har tränat och bott i Japan, han har varit i Thailand. Han har provat allt det här och som sagt landat in i slagskeppet och idag då arbetar han som ledarskapscoach och bland annat varit då mental coach för MMA-landslaget.
Mm. Eller hur? Och jag tänker så här att är man intresserad av det här nu som kommer att komma upp, nu vet ju inte vi exakt vad han kommer säga men det är antagligen väldigt intressant för det är alltid när han säger saker, så tycker jag att man ska dra ett mejl till oss, be oss ta in andra som honom om man tycker det är intressant eller att han ska komma tillbaka kanske och så, vart gör man det, Mårten?
Fighterpodden at fightermag.se. Men hörni, vi välkomnar nu P.O. Lindvall. Fighterpodden som välkomnar dagens gäst, det är P.O. Lindvall. Tack. Vi diskuterar det här lite grann också, vad vi ska ha för presentation till dig. Men det första är att du är ju en ledarskapscoach, men också grundaren av slagskeppet.
Stämmer bra.
Så är det. Ledarskapscoachningen, har du kommit via kampsporten?
Absolut. Det började ju med att jag mitten på 80-talet började intressera mig för idrottspsykologi. Och så det tog några år innan jag fattade hur använder man det här. Mm. Men det började då synas genom att Jörgen och Martin framförallt då syntes. Vilket ledde till nästa fas i mitt liv. Att börja jobba med andra idrotter med det mentala fokuset. Och då också träffade jag massa ledare där inom. Men jag hade på klubben några hundra elever. Och det var en del som var chefer som undrade vad gjorde vi för att det skulle gick bra. Mm. Och där började tråden. Och sen har den spunnit vidare. Och jag har forskat inom det området de sista 15 åren nästan.
Wow. Häftigt, häftigt. Mm. Inte illa. Men hur kom du in på kampsport från början?
Idrottsdag. Högstadiet i åttan. Vi fick prova judo.
Judo var stort i Sverige, eller det är ju ganska stort fortfarande, men då var det väl väldigt stort, eller hur?
ja, det var nog en av de största kampsporterna i alla fall.
Mm. Mm. Det här var lite karate och judo, det var liksom de två, eller hur? Första, ja, stora. Och boxning, ja, boxning förstås.
Och jujutsun fanns där också. Så jag, från början, den killen jag tränade för då, den här idrottsdagen, han, en gammal ungrare, jag råkar på massa ungrare i den här. Så han är tyvärr bortgången ganska tidigt. Men det började med att vi körde judo och jujutsu där, ute på Svartsjölandet.
Mm, ja, okay.
Och så hade han en ungersk polare som hade bott i Japan i 2 år och tränat en karatestil som faktiskt hade en form av full kontakt med bröstmatta och hjälm. Och det var faktiskt redan på den tiden som Peter kom in. Peter Löf, som ni har pratat med tidigare.
Just det. Mm. Ja.
Så där började resan, och det var 70-71 det där hände.
Om vi tar oss tillbaka till den tiden, såklart, att bara träna judo på en sån här skoldag, det låter ändå som att det var rätt tidigt. Alltså, var det okej ens? Jag menar, var judon godkänd då som kampsport? Hur funkar det på den tiden?
Ja, alltså judoförbundet hette ju judoförbundet från början. Och Robert von Sandor, som också var ungrare, var en av de som grundade judoförbundet, som senare blev budoförbundet. Men vår karate var aldrig godkänd.
Nej.
För vi pysslade ju med full kontakt, så att vi åkte ut med röven före direkt.
Hur kunde ni hyra lokaler då, eller funkar det?
Ja, det lyckades vi ändå. Det var inte skolorna, alltså vi hyrde ju en gympalokaler lite här och där på Lidingö bland annat, där Peter och började en gång i tiden, och i Solna och Sundbyberg till vi skaffade egna lokaler.
Ja, just det. Mm.
Ja. Vad var det som gjorde att du fastnade för det här då under den här skoldagen när du fick testa på judon?
Jag var nog jävligt konstig 12-åring, för jag läste Bushido. Och lite zen och även europeiska filosofer och sådär. Så när det här liksom råkade ramla i min famn den dagen. Jag började träna på den klubben dagen efter. Och de första 10 åren så tränade jag ungefär medel 6 dagar i veckan. Bara 2 pass vissa dagar.
Men hur liksom kommer helt... en 12-åring i kontakt med de här delarna som du pratar om? Filosofi och zen-buddhismen?
Bra fråga. Ingen aning.
Var det någon obskyr tidning du hittade i?
Nej, jag har ingen, alltså inte minsta minne. Hur...
Men du säger Bushido, läste du om Miyoto Musashi eller vad var det som gjorde?
Ja, Musashi kom senare, utan det fanns lite böcker om Bushido och kampsport är ju dåt sen. Alltså rörelse, meditation egentligen i grunden från början. Sen har ju kampmomentet och idrotten blivit en mycket, mycket större del av det hela.
Vi kan säga Bushido, det är ju krigarens väg.
Ja, ja. Precis. Men där i den finns ju också en massa filosofier och mentala strategier.
Ja.
Och det här återkommer ju sen i idrottspsykologin. Så jag började förstå, jag gjorde någon sån här konstig övning någon gång där jag liksom upptäckte att jag gjorde en någon slags forsknings- eller vad ska jag säga, utforskande cirkel redan där, alltså som tonåring. Sen kom nästa när jag bodde i Japan på 70-talet i olika svängar. Och sen kom nästa liksom idrottspsykologin, och sen kom det en stor fet smäll 1980 när vi åkte utmana Sveriges andra thaiboxningsklubb och fick så mycket stryk så vi var inte värda att vara på samma matta.
Okej.
Det här känner jag att vi måste få höra mer om. Vad är det här för händelse, den här stora smällen?
Vi åkte ner och utmanade en thai kickboxingsklubb i Malmö som hette, från början hette det faktiskt Karatesällskapet Viking, som startades av Bert Valentin Johansson som är boxningstränare bara då. Han lämnade det här och var Kyokushin-kille från början och bodde i Tokyo och tränade kick-thai-boxning. Så det där läste vi om i FIBA Aktuellt av alla fina ting. Så då åkte vi dit.
Hur får man för sig göra en sån sak? Vem kommer med den idén att nej, men fan, vi drar ner till Malmö och försöker spöa på de här snubbarna?
Det går inte heller förklara, för det är ren dumhet visade sig.
Men de mottog er.
Ja, ja.
Välkomna.
Ja, för fan. Och så spöar de upp oss artigt och fint. Men det var liksom den händelsen, en av de viktigaste i mitt liv.
Ah.
Därför att det är ju så här med stilar.
Ja.
Att det är jävligt mycket hjärntvätt.
Sanningar.
Och jag hade ju gått på den japanska sanningen från min stil då, som jag hade representerat. Den heter Renshinkan, eller Shorinjiri Renshinkan.
Mm. Okay.
Eller renskinkan då.
Som han sa, ja.
Som Peter Löf
sa. Det fick du inte säga så också.
Nej, men...
Det har vi med glädje sagt länge. Ja. Det kan vi fortsätta med.
Det är väldigt roligt. Ja.
Och den, den var ju semifull kontakt som du sa. Ja. Väl, så. Ja, precis.
Ja, det får man kalla det. Det var fullt ös. Alltså. Det fanns matcher som slutade med att man körde en rundspark i huvudet och hjälmen får av och till och med knockad och man vann på det.
Okej. Okay.
Men det var ju samtidigt också så att så fort man träffar så bryter domaren och så får man en poäng.
Just det.
Stilen finns faktiskt i Sverige fortfarande. Jag tror i Kumla.
Det finns en kille. Och vad hände nu? Så ni var i Malmö?
Ja, vi var i Malmö. Vi kom upp på mattan. Vi fick stryk och konstaterade att oj då, det här liksom, det här vi har pysslat med, det funkar ju för fan inte.
Nej.
Så min dåvarande kollega Björne, han åkte till Malmö på sommaren på läger. Jag åkte till Thailand, till Sidiatong första gången. Och började fatta att, wow, det här är något helt annat. Framförallt så började musklerna fatta att det var något helt annat. För den träningsverkan som uppstod när vi började träna på ett helt annat sätt, med motstånd ifrån mamits och säckar, det gjorde vi faktiskt i den där stilen, men det var så en liten del. Så plötsligt började vi utveckla muskler som vi inte hade haft förut. Som behövs för att det ska bli något drag i grejen.
Hur stor skillnad var det på den träning du hade haft då och den här thai-boxningen?
Alltså det är ju stor skillnad. För det var ju fortfarande så att i och med att du bryter vid en träff. Så blir det ju ett poängsystemet gör ju att du använder en annan taktik och strategi. Där du liksom springer in och gör en träff och så ifrån. Och när du inte blir bromsad av domare, ja då blir det serier och då ligger du på och det blir en helt annan, det blir på riktigt på ett helt annat sätt.
Det krävs väl en helt annan mental inställning för att kunna stand your ground och hålla på att fortsätta och inte leta efter den där enda träffen, kan jag tänka mig.
Absolut. Sen menar inte jag på något sätt att jag tror på någon slugger teknik, utan jag tror på att det gäller att träna in väldigt rena tekniker, men du måste liksom ha en helt annan balans.
Men det var inte också en stor grej det här att du har en träff och backar för att du fick en poäng?
Nu är det inte, var inte det lika extremt i den där stilen som det är i exempelvis vanlig traditionell karate. Där är det ännu mera just det sättet. Även om jag tycker, jag har tittat på den här stilen lite grann på YouTube senaste åren, så tycker jag de har kanske närma sig mer av det de också. Gått mer ifrån den hårdare kontakten.
Men Peter var lite inne på, pratade lite 80-tal och sådär. Att det var ju så mycket då som var liksom rykten. Och sådär. Och när ni då startar upp och med thai-boxning. När började ni kalla det thai-boxning till att börja med?
Alltså, vi började smyga med det namnet 80, men det var ju mer kickboxing. Termen som användes. Och vi representerade under en period en utbrytning av Kyokushinkai ifrån Tokyo som heter Shidokan. Som också körde knockdown, men också körde och hade professionell thai-boxningskamp i Tokyo.
Okay.
Alltså det var ju thai-boxningsregler, men de kallade kickboxing i Japan för de ville inte kalla det thai. Sen, och de lyckades, de hade faktiskt en kille som tog en titel i Thailand.
Häftigt. Men 80-talet då, vad, nu när du tittar på det så här efterhand så kanske man skrattar lite, men alla de här ryktena och alla liksom lögner och myter och så som var under den här tiden. Varför tror du det var så, förutom det att det fanns inte internet på samma sätt?
Kampsport är fortfarande fylld av myter.
Så är det ju.
Hur mycket som helst. Och asiaterna är världsmästare på att skapa myter. Om både det ena och det andra. Så de lyssnar på med inte en nypa salt utan en
hink saltkorn,
någonting.
Men det är också för att vi som människor, vi vill ju tro. Det är ju också en grundprincip. Alltså det är ju häftigt att någon skulle kunna ha förmåga, alltså allt ifrån liksom speciell ki-kraft eller vad det kan vara för någonting. Vi vill ju det liksom. Så att det finns ju också problem hos mänskligheten, menar jag, att vi vill tro på de här grejerna. Och man hör man då att den här killen, han kan besegra 100 motståndare och så här. Så är det lite kul att, fan, det är verkligen sant. Idag vet vi ju, med tanke på dagens utveckling, allt ifrån MMA liksom till YouTube-kanaler, att så är det ju inte. Det finns ju ingen som är magisk.
Sen kan det finnas magi i jävligt bra teknik.
Absolut.
Men det är en annan sak.
Eller hur? Ja. Ja, men det är spännande. Vi fastnade lite grann 80-talet här som sagt. Men nu är ni igång och det är thai-boxning, kickboxning i Sverige. Är det här då slagskeppet startar liksom, eller var ni igång redan?
Ja, jag hade ju startat, jag kom hem från Japan som 21-åring och startade min första klubb 77.
Hur länge bodde du då?
Jag sammanlagt 2 år, men jag kom hem efter mitt första halvår där.
Ja.
Alltså jag hade ju svart bälte när jag åkte dit.
Just det.
Som jag hade fått utav en ungrare då, till Rolt Görbrun, som jag gärna vill nämna, för jag han betyder väldigt mycket för mig den tiden. Och vad jag vet så lever han fortfarande. Han ringde här om nyår och sa nu måste vi ses i år.
Ja, okay.
Och faktiskt Christer Bergenhall körde den karatestilen för honom också, så vi kände varandra innan han drog till Thailand 75. Christer Bergenhall är ju då han som startade Järfälla thaiboxningsklubb, som var den första officiella thaiboxningsklubben, och han var ju den som startade förbundet då. Och jag var ner där och tränarna hade en thailändare någon gång på 70-talet, 76-77 tror jag. Men jag fattade inte grejen då. Jag var för dum fortfarande. Så att, och det de flesta som håller på med thaiboxen länge känner ju till honom.
Ja, just det. Mm. Så att nu är ni igång och nu börjar det komma elever och det börjar växa det här då?
Ja.
Börjar ni tävla också då i thaiboxning eller?
Jag minns inte vilka årtal vi började tävla.
Jag tänker att det är en klubb ni skulle vilja utmana i Malmö som du skulle åka ner till.
Ja. Jag kan säga, det enda jag kan säga om den saken, den killen som spöar mig mest träffade jag på några år senare under en gradering när vi då som Shirokan-representanter hade ett bältesystem där man då kunde gradera sig med kickboxing thai-inriktning. Och då ville han gradera sig och då fick jag möjligheten att ge tillbaka.
Ja. Härligt.
Så det var helt okej.
Okay. precis, tävlar ni i thaiboxning någonting? Ja.
Jag tävlade i kickboxing några matcher. Jag gick 70-talet redan när några öppna japanska mästerskap i den här karatestilen. Och sen 83 var vi 3 stycken som åkte till Tokyo och gick professionella matcher då med thai-regler i Tokyo.
Mm.
Per Hedlund och Björn Hansson och jag.
Mm. När man tittar på det här nu så har du tränat olika stilar.
Ja.
Alltså, det känns som att du har provat allt möjligt. Lite grann, vi pratade om det förut, det här med MMA, att du som testar olika stilar. Du var rätt tidig, du har sökt lite olika. Vad har du tränat för olika stilar? Och du har också graderats, eller hur?
Ja, en massa bälten. De har ingen större värde. Om vi tittar på thai och MMA så är det liksom samtidigt.
Mm.
Så det finns en baksida att det inte finns ett graderingssystem med de systemen, vilket gör att vem som helst kan faktiskt utan kvalitetssäkring starta en klubb.
Ja.
Så det där kan man ju fundera över vad som är bäst och inte.
Mm.
Men om vi tar den där frågan och så gör något annat av det svaret.
Mm.
Det är så den här läxan 1980 i Malmö. Den betydde att jag lärde mig, det viktigaste lärde mig, aldrig tro på en guru, en skola, en stil. Det blev så uppenbart och det har sen lett mig, även inom ledarskapsutveckling idag och forskning, så tror jag liksom inte på en teori, en skola, en inriktning, utan det är sociologi och psykologi och ledarskapsforskning och coaching, och försöker se liksom hur, om vi plockar ihop ett antal olika teorier och använder det som filter för hur vi ska utvecklas som ledare, vad blir det då? Samma sak gjorde jag här på 80-talet.
Ja.
Så det var ju en del utbyte mellan olika klubbar och sådär, givetvis. Jag åkte till Benny Urquidez i Kalifornien.
Benny the Jet?
Yes.
Ja. Oj, oj, oj.
The Legend.
Ja, legend.
Jag bodde i hans ångbastu.
Berätta bara för publiken här vem Benny the Jet var.
Benny the Jet Urquidez var alltså flerfaldig världsmästare i kickboxing på början, på tidigt 80-tal. Han knockade någon, tror jag faktiskt, en kickboxare från Shirokan.
Ja.
Med en spinning back kick. Han hade en sån som inte syntes när
den var känd för det. Ja,
ja, den lärde snodde jag tränade stenhårt på att få den att komma utan att vrida på en lilltå innan den kom.
Häftigt.
För det var en sån där, och det, den tanken har jag haft hela tiden, att liksom söka. Så på Sidia Tong så försökte jag liksom få ut vad är det de gör här.
Mm.
Och sen blev det ju mycket att vi faktiskt analyserar video och tittar på olika stilar, olika. För jag menar, thaiboxning är inte thaiboxning, en stil. Varenda klubb utvecklar sin egen stil.
Mm.
Och det skiljer väldigt mycket om de kan boxas eller inte. Om de kan kombinera knä och fötter och händer och så vidare, och armbågar.
Men jag ska säga till publiken nu, alltså, om man inte har sett Benedet så ska man ju gå in på YouTube. Han har ju de köttigaste låren dessutom som har sett, så alltså, han är ju så stark.
Han vann väl 200-300 matcher eller något sånt där. Det var ju otroligt många fighter han vann. Förlorade bara två eller något sånt där i slutändan. Men då var aldrig, han var helt obesegrad tror jag i kickboxning, men det var ju när han gick mot just thai-boxare som han åkte på lite problem.
Och det ser man, för han ser ju direkt när han försöker blockera low-kick att det där det han ingen aning om. Han har ingen aning om han skulle göra.
Mm.
Så det gäller att begränsa sig vad man tar från vem.
Mm.
Ja, och vi hade även en nyzeeländare som var här i Sverige en sväng som var väldigt duktig. Så jag sålde allt jag ägde och hade och drog till Nyzeeland en sväng.
Är det sant?
Ja, jag trodde jag skulle bo där, men jag var där någon månad och sen tyckte, nej, för fan. Det
är för varmt, eller?
Nej, det var lite, det var som, jag vet inte, hamla på liksom vischan i USA fast på 1800-talet eller något.
Ja. Nej, är det här 80-talet också eller?
Ja.
Mm. Men det är så märkligt idag, för det har hänt så otroligt mycket med kampsport, så att det är nästan svårt tror jag för den här generationen, den nya generationen som håller på nu, som är kanske 18-25 där, något sånt där, de nästan förstår liksom inte riktigt att det var så. Att folk inte kände till stilarna och att, alltså allt det här som vi vet idag. Men du som har varit med om det och sett det liksom från grunden, det är fascinerande att höra verkligen. Men hur utvecklades det sen vidare då på 80-talet? För 90-talet då kom det ju en boom liksom.
Ja, ja, men tävlingarna börjar ju ta fart där någonstans på mitten på 80-talet. Mm. Så då börjar ju våra killar tävla. Ja, och det var ju Järfälla som dominerade faktiskt på SM. Men som inte faktiskt, de har ju sin första världsmästare i slutet på 90, början, nej 2000 tror jag till och med. Mm. Även om Thomas Rasmussen då tog en EM-titel när det var det 87 kanske. Dennis Siege tog någon Europatitel där också.
Thomas var väldigt tuff, kommer jag ihåg. Ja. Väldigt hård fighter.
Ja, absolut. Mm. Och jag hade ju då min tanke, jag var inte helt objektiv på den tiden. Det är mycket lättare nu när man liksom har distans till det hela. Så tyckte jag att de bara kunde knän.
Aha.
Men när jag tittar på Thomas idag så ser jag, nej men vad fan. Alltså på gamla fighter, ja, kunde lite mer.
Mm.
En hel del mer.
Hur växte klubben nu då under 90-talet?
Vi var 200-300 tränande per termin under ganska många år. Och det började nog redan nere på slagskeppet som ju var en boxerbåt som låg på Södermälarstrand. Och där låg vi från 85 till 90. Under den perioden växte vi. Innan det var vi betydligt mindre, men det var det tillväxtperioden. Och sen flyttade vi till större lokaler på Krukmakargatan och då hade vi modell 4 grupper per kväll. Det var fullt.
Alltså förlåt, men det är ju världens bästa namn. Slagskeppet. Hur kom ni ens på att hitta den i lokalen?
Lokalen, det var ju något vansinne jag hade för mig där redan på 70-talet. Det här cirkusen och betala idiotpengar för att bo. Nej, nej, jag ska ha en båt. Mm. Så hade jag först en skuta som jag bodde på Strandvägen.
Mm.
Men så tänkte, men
ska man säga också, det är ju en väldigt bra adress i Stockholm att bo på Strandvägen.
Så jag växlade upp det där lite grann. Den båten ligger kvar faktiskt. Inte där, men den ligger vid en kaj, men i Göteborg nu.
Mm-hmm.
Och det var faktiskt så att jag fick kontakt med en gammal polare som jag inte har sett och hört av på 20 år igår via Facebook. För han hade kommenterat någon bild på slagskeppet som heter Stjärnö egentligen.
Mm.
Och sa, han, för en boxerbåt är en hand, och så ligger nu, tror jag, Eriksbergs varv där den faktiskt var byggd.
Jag bor där, så faktiskt kunde jag se mig
till hitta
den.
Vad heter
den? Stjärna.
Stjärnö.
Häftigt. Så du bodde alltså på skutan och sen så tränade ni där 4 gånger i veckan. Kan du sätta, jag tror att det är svårt för oss kanske att förstå helt, men det livet, det är ju liksom ett bohemliv närmast, eller det är ju otroligt annorlunda liv. Det är ju inte så här som att jobba på posten på den tiden eller bank, alltså det är så här, det är verkligen något helt annat liv. Och ha en klubb där du går liksom och handlar om massa folk varenda dag, det blir liksom, jag vet inte, privatliv, fanns det ens?
Säg så här, jag gifte mig när jag var 51. Okay.
Av den här anledningen, eller?
Förmodligen.
Ja. Men klubben blir en familj, eller hur kan man säga?
Absolut.
Mm. Mm. Och du tog hand om väldigt många, bland annat Peter, han pratade ju väldigt varmt om dig och så, och hur du liksom såg honom och hans problematik och sådär. När började du förstå det då? Att det här är inte bara fighting och bli bäst på att slåss, utan här kan man liksom använda till att slå in en kil liksom i någon som har problem också.
Det var nämligen så här på 70-talet och början av 80-talet så tävlar vi inte överhuvudtaget.
Mm.
Det var inte ens viktigt. Det var inte ens intressant. Utan det var mycket mer kampsport. Ja, 12 år läsa liksom Bushido, du förstår ju själv.
Mm.
Det är ju snurrigt från början.
Mm.
Så att det var en sätt att leva.
Mm.
Och jag valde att skapa det på det sättet så jag kunde leva utan att tjäna några större pengar på det.
Mm.
Sen finns det väldigt mycket inom kampsporten som de flesta inte förstår och som jag inte heller förstod då. Som jag faktiskt förstod mer av när jag började läsa idrottspsykologi långt senare.
Mm.
Ja, så att,
och vad är det?
Jag kan ge några exempel. Om vi tar det här med att kampsport är dåtsen, alltså rörelse, meditation.
Mm.
Inom idrotten pratar man inte om meditation, men man pratar om flow.
Mm. Mm.
Och om man pratar om peak performance, att man kommer i ett visst tillstånd. Ja, om vi skulle mäta det där så skulle nog det likna det tillstånd hjärnan hamnar i under meditation väldigt mycket. Sen är det ju viss skillnad på sittande meditation och rörelsemeditation, men det är fortfarande meditation. Och i det uppstår något lugn som gör att vi mår bra. Och sen kan man ju fundera över alltså det här med aggressioner. Det finns en del som har skrivit om att genom att träna kampsport så tränar vi våra aggressioner och blir mer aggressiva. BS tror jag att det är. Jag tror det är precis tvärtom. För första gången man får en box på näsan så blir man förbannad. Och då upptäcker man att man tappar allt man har lärt sig och så får man ännu mer stryk. Och då är läxan att vänta nu. Händer det där igen måste jag backa upp med garden, hitta nytt läge, hålla lugnet. Alltså jag lär mig självkontroll precis tvärt emot om vad en del inbillar sig.
Mm.
Så där har vi ju en bit i det hela.
Just det.
Sen om vi tar det här med bältesystemet också så finns det en sak i det som jag tycker är ganska intressant ur ett idrottspsykologiskt perspektiv. Därför tittar vi då på de olika bältena i olika kampsporter. Så för att uppnå det så ska du uppnå en viss kvalitet i ett antal tekniker. Och så graderas det utifrån det.
Mm.
Och för er som har läst mina krönikor och andra inlägg i Fighter Mag så skriver jag väldigt mycket om resultatmål och processmål. Och det här är ju väldigt processmålsorienterat. Och många som kommer till mig idag, deras största problem är att de bara har resultat i huvudet när de ska tävla. Ja, men hur hjälper det någon att vinna? Är min fråga. Därför om man inte har fokus på vad man ska göra, då har man ju faktiskt inte fokus på rätt sak. För det är så mycket man ska göra när det är fight. Och då gäller det att ha fullständig koll på sitt gameplan. Och sin taktik, timing och teknik.
När du kopplar det till bälten så menar du för att nå en viss bältningsnivå så traditionellt säger man i ett kampsportsystem så ska man kunna vissa tekniker.
Ja.
Varje bälte så ska man utveckla det här. Att den så att säga pedagogiken är bra.
Den pedagogiken är väldigt bra för den mejslar ju in ett processmålstänk.
Mm.
Att för att få det här bältet behöver jag bli så här bra på de här teknikerna. Och är jag inte tillräckligt bra då får jag inte det.
Ja, just det.
Om man skulle ta hela det, och det är egentligen det man gör med processmålstänket.
Mm.
Att det är det man har fokus på.
Mm. Mm.
Och tittar vi, ja, men ta Johan Aldin ska göra om dagen, vilka är de tre bästa UFC-fighterna? Och de flesta håller med om GSP.
Mm.
Vad är det som utmärker honom då? En bländande teknik.
Mm.
Och en jäkla fighterhjärta. Och ett otroligt fys.
Jag har också studerat idrottspsykologi och skrivit för ett universitet i Brno i Tjeckien förut. Men då fick jag in det också, om just att komma in i zonen. Det är just det jag har studerat. Mm. Så det var ju väldigt roligt att höra någon som är mer kunnig än mig. Men jag skulle komma till det att i idrottspsykologin så är det ganska tydligt ändå, du får väl rätta mig om jag har fel, det här med att man jobbar med delmål, man jobbar med vision som ligger långt fram och det är väl då det här resultatet då som jag tänker att du menar. Och att man inte har de här delmålen riktigt. Har man inte dem så fallerar man oftast. Liksom. Men i då, med bälten så blir det ju de här delmålen.
Mm. Och du kan ju i och för sig ha både alltså resultat, delmål.
Mm. Ja, men självklart.
liksom klubbmästerskap, distrikt, SM, NM, EM, VM. Och det här är en lite kuriosa faktiskt. Jag började ju köra kurser med mina fighters då i början på 90-talet. Och någon gång där så hade jag en kurs med grundläggande idrottspsykologi där de fick skriva ner liksom, vad är mina mål. Och just vad det gäller delmål för resultat så var det två personer som skrev SM, NM, EM, VM. Ni får gissa en gång vilka de två var.
Jörgen Krut, Martin Holm.
Ja. Nu finns det ju inte någon magi i att man når det för att man skriver upp det.
Nej.
Men det visar ändå på någonting, den här ambitionsnivån och att våga tro att man kanske kan sikta på det.
Och visualisera det antagligen då redan från då redan när de skrev ner det.
Men framförallt så visualiserar de, och det framgår ju, och ni har inte missat boken VM-resan, så pratar just både Jörgen och gamla intervju med Martin då, väldigt mycket hur processmålsorienterade de var, hur mycket de visualiserade tekniken och försöka få till det där perfekta. Och det är lite som Ingmar Stenmark, drömåket.
Just. Och nu när du tar upp det med Martin Holm, han har ju förmodligen gjort ett väldigt stort intryck på dig i ditt liv. Kan du berätta liksom om när ni möttes och hur såg er resa tillsammans ut?
Som vanligt har jag ingen aning om när han kom in i klubben. För han kom ju in i en grupp någon gång i början på 90-talet. Ganska snart så kom han ju upp i tävlingsgruppen. Och det måste ha varit redan 91-92 någonstans. Eftersom han som 17-åring 94 vann senior-EM i kickboxing. Helsingfors.
17 år gammal.
Ah, 17 år gammal.
Bra.
Det var en galen resa. Den var faktiskt så galen så att i första matchen blev han nedslagen i första ronden. Då låg han ner på rygg och så tittade han på mig och sa, är det okej okay innan åtta så kliver jag upp, annars ligger kvar, sa jag. För vi var där för att lära, det var liksom ingen big deal. Han reste sig upp och tog över mot en kille, öststatare, som var halvt huvud längre än honom. Sen mötte han ytterligare en öststatare som han i första ronden träffade med en rundspark över huvudet. Jag har aldrig sett ett huvud svullna så snabbt någonsin, så var den matchen över. Och det är två matcherna jag minns. Jag är inte säker på att det blev någon fler. Därför finalen blev aldrig av. Ryssen lämnade walkover för han hade brutit ett finger.
Okay. Sa han. Vill inte förlora mot en 17-årig.
Jag vet inte. Men det jag minns om, liksom, det var lite absurd. Sådär.
Det var hans genombrott där då, kan man säga.
Det var det definitivt.
Men märkte du, alltså brottades han med, för det är ju allmänt känt att han brottades med demoner sen i sitt liv. Men märkte du att han gjorde det redan som yngre?
Nej, det gjorde han definitivt. Han hade ADHD, vilket är en talang i kampsporterna.
Ja.
Det ska man komma ihåg. Och komma ihåg att det faktiskt finns fördelar med det. Bland annat tänker man inte konsekvens lika mycket som andra gör. Vilket gör att man faktiskt vågar göra mer många gånger. Men däremot när det här börjar, och det är ju sånt som oftast uppstår inte så tidigt i åldern, utan när det kommer så kommer det som en överraskning för vederbörande själv, och det smyger sig säkert på och vi träffades då under den perioden till och från, och faktiskt satt vi på stan och fikade 2 månader innan han valde att ta sitt liv. Och det var inte en trevlig upplevelse, för det kändes att killen mådde väldigt, väldigt dåligt då.
Hur får det dig att känna, du som ändå var ju en mentorroll för honom, en tränare, och du har följt honom då sedan han var ganska ung och ser den här utvecklingen, precis som du säger. Du ser att det är verkligen på väg åt fel håll. Vad fick det dig att känna? Var det vanmakt? Hur reagerar du på en sån sak?
Ja, det var vanmakt mest för att psykiatrin inte kunde hjälpas till överhuvudtaget. Och som jag har sagt, jag jobbar ju med idrottspsykologi, och idrottspsykologi har ingenting med klinisk psykologi att göra överhuvudtaget. Även om man nu inom RF, de som jobbar inom det området, de kompletterar med KBT-utbildning. Jag började göra också, men så bestämde jag mig för att nej, jag behöver inte ett spår till nu. Jag behöver fokusera på ledarutvecklingen ännu mer istället. Så att jag vanmakt, för jag hade inte instrumenten alls Det här var en klinisk fråga. Men störst vanmakt för att psykiatrin inte klarar av det.
Ja, det måste ha varit en tung period sen när han valde att avsluta sitt liv. Hur påverkade det om vi pratar de andra på klubben? Och vad satte det liksom för stämning där?
Då var det ju så att jag hade släppt slagskeppet för flera år sedan. Och jag hade även släppt Jörgen och Martin till demonpromotorerna som drog igång K1 i Sverige. Det vill säga Matte och Kassra.
Fantastiska.
Ja, och de kunde verkligen dra igång galor så verkligen. Dånade om det. Men det innebär att jag hade ju inte direkt kontakt med dem längre som tränare. Men träffade dem som mentalcoach. Och det tog mig 5 år innan vi startade Martin Hans minne, för innan dess kunde jag inte ta i det med vett och sans.
Kan du berätta mer om Martin Holms minne? Vad är det? Det är en stiftelse, eller hur?
Ja, det är en förening. Ja. Det är så krångligt att skapa stiftelse i Sverige idag, så vi struntade vi. Där vi då försöker premiera utifrån Martin som förebild när han fortfarande mådde bra och som en stor kampsportare. Titta på just det här processmålsteknik, timing, taktik, fokuset. Men även den här personligheten som han hade. En väldigt ödmjuk kille. Jag sa i någon intervju när det hade börjat krångla till sig. Att det går inte att förstå riktigt. Det här är en kille som nog alltid uppfattas som en svärmorsdröm. Och lite utifrån det här personkaraktäristiken och kampsporttekniska. När vi ser det hos någon, då vill vi lyfta det och visa liksom på värdet av att ha det fokuset någonstans.
Hela den här upplevelsen, har det gjort dig mer vaksam på tecken, på de människor du möter i din roll? För du har ju bland annat varit coach då för, eller mental coach för MMA-landslaget. Och du är mycket i kontakt med unga, aktiva som kanske också har problem som de brottas med. Har du blivit mer vaksam och är tidigare att se tecken på såna här saker?
Ja, alltså det var ju delvis därför jag hoppade på en KBT-utbildning då, även om jag sen valde att inte fullfölja den, för jag kände att jag vill inte jobba med det. Jag vill jobba med utveckling fortsatt också. Men samtidigt hann jag få tillräckligt med instrument för att faktiskt kunna göra en hyfsad analys. Och det har ju lett att jag då har refererat en del som har sökt upp mig, när jag har insett att det här är inte bara en idrottspsykologisk fråga eller en ledarfråga, utan det här är någonting som man behöver jobba mer terapeutiskt med.
För det måste ju finnas en gråzon däremellan. För allt det man brottas med när man är tävlingsaktiv och satsar, allt det knyter ju ihop med liksom den övriga psykiska hälsan.
Absolut. Och det är ju också så här, det är ju den psykiska ohälsan är större och större idag. Vilket gör att man råkar kanske på det här mer och mer, vilket gör att jag delvis stödjer RFs initiativ att ha ett större fokus på det här och kräva mer av de som jobbar med det mentala. Samtidigt så har de ett för smalt fokus och stödjer bara det. Medan jag tror att man på klubbar och i föreningar behöver jobba med ett bredare perspektiv där man också utbildar och ger grundutbildningar inom det här, så att man bara att förstå den här skillnaden mellan resultat och processmål. Alltså, jag vet inte hur många fighters jag har hjälpt med det, och det har gjort en jätteskillnad. Ja. Därför att då plötsligt kan de fokusera på rätt sak när det gäller.
När vi pratade om Martin Holmes så kom vi också in på Jörgen Krut, och de var ju jämstora och tränade ihop liksom. Och Jörgen Krut hade en annan resa. Hur har den varit med honom?
En sak som är otur är just delvis det du säger här. Att de var jämstora.
Ja.
Så det blev ju lite konstigt därför att de gick i samma viktklass under många år. Och det blev ju då att okej, nu är det VM. Jörgen är äldst, han får börja. Lite så vart det. Och det var inga problem i och för sig, va? Men hade de varit mer åtskilda i viktklasser så hade de förmodligen haft ytterligare ett skåp fyllt med priser.
Olika resor där.
Ja,
såklart. Just det.
det här är ju, jag tänker, idag har vi ju många nya, alltså Sverige är ett väldigt starkt land inom kampsport och framförallt inom thaiboxning. Men det här var ju de första namnen som verkligen slog igenom i Sverige, framförallt liksom kanske Jörgen Krut som på ett sätt blev ännu mer känd. Hur ser du på thaiboxningen idag kontra då? Är det någon skillnad tycker du?
Ja, det här hör jag ju mycket om, som jag tycker är ganska intressant. För man säger att ja, thaiboxen har utvecklats så enormt. Nja.
Intressant, intressant.
Alltså, den har ju gjort det på vissa sätt. Det är en mycket mer klubbar. Ja. En mycket bredare och större konkurrens i Sverige. Men hur många tar sig hela vägen internationellt? Mm. Och här kan vi jämföra med andra idrotter. Ta friidrotten. I början på 2000-talet så hade vi Carolina Klüft och Stefan Holm bland annat. Mm. De var outstanding i ett antal år. Även om det då samtidigt fanns mängder av andra friidrottare som också var duktiga. Men de var de två som stack ut och som höll sig på en annan nivå. Mm. Och under 90-talet så var det få som lyckades med den resan Martin och Jörgen gjorde och som upprepade gång på gång på gång under 6-8 år eller mer till och med för Jörgen. Även om Larry Lindvall tog både ett kick och thaiboxningsguld och så vidare. Det finns fler som går att nämna också, men det är inte så många som lyckas ta sig hela vägen. Så att ja, på tjejsidan idag har vi massa tjejer som tar medaljer. Men vi har inte många som tar VM-medaljer på här sidan.
Mm. Vad tror du det kan bero på?
Jag tänker citera en professor i idrottspsykologi som heter Dan Gold. Han sa så här, ironiskt ställde han frågan. Hur blir man en jäkligt bra idrottspsykolog? Man har turen att få jobba med de bästa. Mm. Och lite grann ligger det.
Ja, jag fattar. Ja.
Och det är ju samma med tränare. Alltså, jag kände i slutet på 90-talet när jag lämnade över slagskeppet att ja, men alltså den här resan kommer ju inte, den kommer inte hända igen. Det kommer bara vara ekorrhjulet. Mm. Och jag hade redan börjat 10 år tidigare en annan resa som jag ville jobba mindre med kroppen och mer med huvudet, om vi säger så. Aha.
Och sen du lämnade, vi har ju pratat med Peter och han berättade lite om hur han såg det som en fackla som han fick av dig. Och liksom ta den vidare och hur stort det var för honom och så. Hur var det för dig att lämna över? Och var det, såg du det också som att här är en stafettpinne liksom?
Ja och nej. Alltså, jag kom till en punkt där jag var klar. Mm. Jag hade ingen motivation att stå och sparka och slå hela kvällarna längre. Jag var tvungen att göra något annat för att få en ny stimulans på ett helt annat sätt.
Men var det också trasig i kroppen så det var liksom flera faktorer eller var det bara omotiverad?
Nej, ryggen och nacken hade bråkat länge och de börjar bli ganska slut nu kan jag säga. Kotorna är kilformad och det är jävla, ja, ny höft, fötterna är trasiga.
Har du fått en ny höft?
Ja. Oh, yeah. Fin titan.
Titanskenben också, så hade du klarat dig mot sparkarna.
Ja, precis.
Jag tolkar det som att det inte var en jättegrej då för dig, eller? Hur var det liksom att lämna? Ja,
det var ingen jättegrej när jag gjorde det, för jag var klar. Mm. Men det är fortfarande en saknad. Alltså jag går ju fortfarande på galor mellan varven. Mm. Jag var senast i lördags på en thaiboxningsklubb och tittade på ett antal matcher. Och i januari var jag och tittade på några andra. Och så på MMA-fighter mellan varven.
Hur känns det då? Hur känns det när du kommer till en thaiboxningsgala framförallt då?
Det känns ganska bra, för samtidigt, alltså, att bara vara observatör och få njuta av de som har utvecklat en teknik. Och plågas av de som inte har gjort den. Det är ursäkt för det. Det är en sann glädje och det är ganska skönt att slippa ha ansvaret i hörnan. Även om det faktiskt inte var många år sedan jag stod som coach i hörnan till i olika fall med sådana som jag jobbar med idrottspsykologiska, och där jag då blev tillfrågad utifrån det coachande ledarskapsperspektivet att faktiskt vara med i den situationen. Ja. Och det är jäkligt roligt. Och det är mycket mer avslappnat idag än när man gjorde det med bara sina egna elever, för då var man ju så slut efter en dag vid tävlingar så man visste inte vad man hette sen.
Men du som alltså har brett tänk, jag vet inte om du alltid har haft det, men det låter ju som att du liksom tog influenser härifrån och därifrån och så. Började du också, för under 90-talet där framförallt kanske, men även 80-talet, så kom det många andra profiler inom andra, jag tänker på Omar Bouish och många andra liksom sporter. Tittade du lite på dem och träffade du dem och hur var det liksom mellan er profiler lite grann? Skulle det vara intressant att veta. Hade ni utbyte på något sätt?
Ja, alltså när Omar slog igenom ordentligt så hade jag inte riktigt koll på det, kan jag säga. Däremot så hade han koll på mig innan, för han var ner och tränade några gånger.
Okay.
Han var väldigt duktig redan tidigt 90-tal.
Alltså. Mm.
Det här kommer jag faktiskt ihåg fortfarande när vi körde mittsträning och så körde vi någon spinning back kick och det liksom svorsa i luften när han sparkade. Så att jag såg ju honom, om vi säger så, direkt.
Mm.
Jag tänker liksom när jag hör din historia, framförallt det här att du tränat olika stilar och att du hade liksom en hunger på att träna olika stilar. Och så plötsligt kommer då MMA när det slår igenom. Du har också arbetat med MMA-landslaget. Hur ser du på MMA idag?
Ja, men jag tycker det är ganska intressant. Det kom för sent för oss, eller för mig.
Mm.
För att då hade inte jag tillräcklig motivation för att dyka in.
Men säg att MMA kom då, 15 år tidigare, 20 år tidigare. Tror du att du hade hamnat i MMA?
Definitivt, eftersom jag hade både tränat judo, jiu-jitsu, karate, thai-boxing, kickboxing. Alltså,
du var en MMA-fighter kan man säga.
Utan att få slåss under rätt regler.
Jo, men om någon hade hoppat på dig på stan, då hade du varit en MMA-fighter, låter det ju som. Du kunde ta ner personen och...
Jag hade kramat dem.
men du tycker det är spännande, ja. Det är ju kul att höra också, för att än en gång, det här, det kan vara väldigt renläriga. Vi pratar ofta om det här i Fighterpodden, att det är svårt ibland att ha en podd som pratar kampsport. För att en del är så renläriga. En del vi har här som besöker oss i thai-boxar, de är intresserade av MMA-boxning. Någon är helt ointresserad av utanför. Så det är lite olika typer av människor. Det gör ju också att alla appellerar ju inte till MMA. Man är fortfarande kvar i sin stil, även om du har kick eller brottningen eller boxningen i MMA.
Men det som appellerar till mig, där är de som är tekniska.
Mm. Du kan se det liksom.
Ja. Det är ju inte... Alltså, jag har ju förstått att det inte är så många som tittar alltså tekniskt. Det är verkligen analysera teknik. Jag hade glädjen att lära mig en del om det när jag jobbade med freestyle-landslaget på skidor.
Ja.
För Anders Forsberg som sen blev modotränare.
Mm.
Han var då puckelpistränare. Han gick på GIH under 94-98 när jag jobbade med dem.
Vad är det för någonting?
Gymnastik och idrottshögskolan.
Ja.
Och han gjorde mycket så här, alltså rörelse, filmade och gjorde rörelseanalyser.
Mm.
Och det är precis vad man behöver göra när man ska försöka kopiera en fighterstil. Vi tittar så in i helsike på en av thailändarna utsedd som en av de 10 bästa genom tiderna. Samart Paekkurun. Vi tittar på Diesel Noi som var väldigt extrem knegubbe, men då snodde vi bara den delen därifrån och sen den, vissa saker från Samart och så vidare.
Mm.
Men då måste man verkligen förstå liksom, och titta på djupet och titta, alltså, dra linjer i hur rör han sig, hur flyttar man huvudet under ett slag, hur rör sig balansen från fot till fot under slagserie och så vidare. Och så vidare.
Analysera.
Är det så att väldigt många kampsportare är nördar? Alltså om man gör sådär, det är ju väldigt nördigt. Jag menar det som väldigt positivt, jag är själv en nörd. Men är det så, skulle du säga?
Jag tror att de flesta kampsportare är betydligt nördigare än jag någonsin kunde räkna till. På det sättet att jag pratade sällan kampsport på fritid.
Okej. Okay. Mm.
Det liksom hade jag nog av på träningen.
Mm. Hade du andra intressen alltså?
Ja.
Kan du berätta mer?
Tjejer.
Ja, det fanns där. Hundar faktiskt.
Okay.
Mm-hmm.
Ja, så under slagskeppetiden hade jag en trefärgad collie och en byracka som bodde nere på båten på slagskeppet.
Mm-hmm.
Nu har jag en trefärgad collie igen för att den killen har saknat länge. Jag har haft flera hundar sedan dess.
Mm.
P.O., det är dags för oss att knyta ihop den här intervjun. Och jättekul att ha det här, spännande. Verkligen. Det känns som att man kan ta en podd till nästan, det är så mycket frågor.
Minst en till tycker jag.
Del 2.
Ja. Och så tack också för allt du har gjort och det du gör fortfarande för svensk idrott och svensk kampsport.
Tack själva.
Tack för att du kom till Fighterpodden.
Tack för att jag fick komma.
Stor applåd.
Hörrni, den här intervjun blev så bra som jag hade hoppats.
Ja, verkligen. Jag tycker att det här, jag hade kunnat sitta här och fortsätta prata med en hur länge som helst. Det finns så mycket i hans huvud som man bara vill peta lite på.
Ja, eller hur?
Ja, men det är hög nivå och det, jag tycker han, ja, det blir svårt för någon annan att komma och prata om mental träning.
Hög ribba.
Nej, men han får gärna komma tillbaka. Men, ja. Nej, men det är verkligen sådär att få poka lite på hans stora arsenal av liksom stories och allting. Ja. Det är fruktansvärt intressant var det.
Kan hända att han får komma hit igen, eller hur?
Jag tycker det. Ja. Varför inte? Och hans krönikor, jag vill uppmana folk också att läsa dem på Fighter Mag. Alltså, han har skrivit jättebra krönikor om alla möjliga saker. Mycket handlar ju om mental träning och sådär. Mm. Så att det är in och läs dem.
Elin Blad och Simon Kölle, jag heter Mårten Söderström och väl mött i ordinarie Fighterpodden då som kommer snart. Tack för idag!
Puss!
Fighterpodden produceras av Subamedia för Radio Play.